Du lyssnar på Folkbildarsalongen, en podd av Bildningsförbundet Östergötland med mig, Mia Karlsvärd,
och med mig, Sara Anderberg.
Projektet Min story, vår agenda, som har pågått sedan september 2021. I Min story, vår agenda är det deltagarnas egna erfarenheter och berättelser som står i fokus. Projektet genomförs på 7 folkhögskolor i landet och en av dem är Marieborgs folkhögskola. På Marieborgs folkhögskola har närmare 40 elever arbetat under rubriken i 3 olika projekt. Vi vill förstås veta mer om projektet, vad som är drivkraften för eleverna och varför Marieborg har valt att ansluta sig till projektet. Har metoden lett till nytänk i det gemensamma lärandet? Och vilken personlig utveckling har man upplevt? Vi börjar förstås med att höra vilka det är som har kommit hit för att berätta. Vi låter dem presentera sig själva.
Christian Holm, lärare på Marieborgs folkhögskola.
Mm. Malvin Aspen heter jag och jag är deltagare på Marieborgs folkhögskola i Norrköping.
Sandra Hellsten, deltagare.
Och jag heter Hanna Roth, också deltagare.
Berätta om projektet.
Ja, men det här är ett projekt som du sa förut har varit på Marieborgs folkhögskola sedan hösten 2021. Och det är ett projekt som finansieras av Allmänna arvsfonden och drivs av FSO, Folkhögskolans serviceorganisation. Och kort och gott så handlar det om att människor ska få syn på sitt engagemang, sin egna berättelse och kunna känna att ja, men jag kan göra skillnad, jag kan göra någonting som betyder någonting för klimatet. Ja, men inte känna att man är helt maktlös utan ja, men jag kan faktiskt göra någonting. Och projektet är uppdelat så här ungefär att man, ja, men det är uppdelat i 3 stycken olika moduler. Första delen, då ska man liksom få syn på sitt engagemang och sin story. Det handlar om att man jobbar väldigt mycket med historieberättande. Del 2 sen, när man har tränat på historieberättande och liksom grottat i sin egen historia, det handlar om att man ska koppla det till de globala målen, alltså Agenda 2030. Mm. Så hur är min historia kopplad till de globala målen, Agenda 2030? Och när man sen har fått den kopplingen, då är tanken att man ska kanalisera det här i något slags förändringsarbete. Mm. Göra någonting som förändrar någonting på riktigt. Mm. Så det är tanken att vi jobbar med den metoden, jag, vi, världen som den heter.
Okej. Varför skapades projektet?
Ja, men projektet som sagt skapades av FSO och Allmänna arvsfonden.
Vad är FSO?
FSO är Folkhögskolans serviceorganisation.
Okay.
Ja, men en organisation som ser till att ja, men det som folkhögskolorna behöver ska finnas. Liksom de administrerar olika hemsidor och sånt. Och, ja, men mycket infrastruktur och sånt. Och som sagt, det här projektet ja, men skapades just av den anledning som jag sa. För att unga människor ska känna så här att det här att man kan på något sätt påverka sin egen situation och inte känna sig maktlös.
Mm. Vi har ju 3 stycken deltagare här. Kan inte ni berätta om varför ni vill jobba med projektet?
Ja, alltså det är just de här olika grunderna då. Just att man ska ja, men kunna förbättra någonting och inte känna sig liksom, ja, men helt värdelös. För det är ju 2030s delmål är stora mål i det stora hela. Men att man måste börja med de små sakerna för att ta sig dit. Liksom. Och sen är det så mycket utmaningar också som kommer med det. Vilket faktiskt skapar ett driv och man får jobba i grupp och man får tillsammans göra någonting också. Som jag också tycker är väldigt kul och inspirerande faktiskt.
Mm. Vad säger ni andra?
Ja, nej, men jag håller med. Jag tycker det har varit väldigt lärorikt. Framförallt då just den här förändringsprojektdelen. Det förändringsarbetet att få lära sig liksom, att skapa projekt. Och jobba med dem och hitta sin egna grund liksom, och sitt egna driv.
Vad säger du?
Jag tycker också, håller med Hanna och Marvin. Men vi har ju också fått välja själva våra ämnen vi vill jobba med.
Mm.
Vilket gör ju att man brinner för det man jobba med på ett annat sätt än om vi skulle ha fått någonting tilldelat.
Nu tror jag att lyssnarna är jättenyfikna på vilka ämnen det var som ni har valt. Vad har du valt?
Tema kvinna. har min grupp. Och vi vill uppmärksamma mäns våld mot kvinnor genom en temadag på Marieborgs folkhögskola.
Har ni kommit så långt än, eller du jobbar fortfarande?
Ja, det är pågående. Så vi ska ha föreläsare och separatistisk självförsvar och lite sådana roliga saker.
Så det är olika punkter då i det här projektet, eller?
Mm, det kommer det vara.
Hur många är ni som jobbar just med ditt tema?
Vi är 10 stycken i vår grupp.
Och Hanna?
Ja, vårt förändringsarbete är lite mer centralt, utan det handlar om att förändra då liksom studieklimatet på själva skolan, alltså på Marieborgs skola. Ja, så vi vill förbättra liksom klimatet, dels mentalt, men också liksom hur miljön ser ut. Förbättra klassrummen, se till så att material finns där för alla elever som man kan använda, men också uppmärksamma liksom orättvisheter som pågår bland elever och lärare. Och liksom göra någonting åt det så att alla känner sig trygga och säkra och får hjälp med sin utbildning. Liksom.
Hur kom ni på det temat, Marvin?
Ja, det var väl lite om och men. I början var det ju mycket, alltså det är så många olika parametrar som man kan förbättra. Det handlar ju inte bara om själva studiegrunderna och att de ska höjas och att vi ska ha liksom det perspektivet, utan vi har ju även också både kanske psykiskt välmående. Och vi har även liksom grunder i lokaler, mår vi bra av att vara i lokalerna som så. Vi har ju också lärare också som också påverkas av samma miljö som deltagarna gör. Så där har vi väl skalat av lite grann och delat upp oss i ytterligare grupper då, så att vi kan nå alla de här punkterna egentligen så gott som vi kan då. Det är ju väldigt brett, stort, i och med att det är många parter som man måste diskutera med, få fram olika problem och olika lösningar helt enkelt. Så lite undersökningar som vi har gjort helt enkelt, tagit de stora problemen, tagit fram dem, diskuterat dem. Och sen är det ju mycket planering och strukturering bakom det egentligen då. Så att det är kul, men det tar ju också mycket energi då. Och nu när vi ändå pratar lite grann om deltagarna så är det ju också lärarna som delar egentligen samma miljö som deltagarna också. Så att det har varit väldigt roligt också att få höra inte bara det här praktiska man kan göra, utan också liksom hur de politiska aspekterna också påverkar, eller hur skolan påverkas av de politiska aspekterna också. Så man önskar ju i grund och botten att man hade egentligen ännu mer kött på benen till att göra stora förändringar. För sådana här saker kan ju ta många, många år faktiskt. Och man märker också att det krävs mycket resurser. Så man får ju se lite sanningen också i det när man pratar med rektorer, verksamhetsledare och så vidare också, som faktiskt får ta i hela den här bollen då, och bemöta de här problemen då. Så att det är uppskattat, men det är väldigt stora saker som pratas om. Så att det har varit kul.
Och det är just, jag tänkte på det här, du ställde frågan varför startade det här projektet, och det är just därför det här projektet startades. Alltså att det inte, man ska gå ifrån lite traditionell undervisning och istället att man som deltagare får känna så här, jag har ett handlingsutrymme, jag kan intervjua lärare, jag kan liksom ställa en problemställning, jag kan intervjua lärare, jag kan intervjua rektorn, jag kan kontakta makten med politiker, jag kan kontakta föreläsare, jag kan organisera, alltså att samarbeta och arbeta tillsammans mot ett sånt mål är absolut ett av huvudsyftena med det här projektet och varför det startade.
Jag skulle också tillägga det att jag vet inte nu om det har gjorts sådana här arbeten innan, men jag tycker alltså lärarna, alltså verksamhetschefer som man kanske tänker som deltagare, att varför ska jag prata med dem, det är respektabla människor och sådär, men jag tycker ändå de uppskattningen och alltså det är folk som har jobbat där väldigt länge som faktiskt uppskattar liksom att vi ens gör det här.
Ja, de har varit jätteglada över i alla fall vårat projekt.
Ja.
Och vi har varit väldigt, väldigt noga med att inkludera personal.
Ja.
Både lärare men också annan personal liksom, som jobbar i matsal och som jobbar med städning och sånt liksom, för att det ska funka för alla. Och få ett system som använder alla trivs. Liksom.
Ja.
Vad är folkhögskolans roll i projektet?
Alltså om man pratar om pedagogiken just så är det ungefär det som jag sa förut. Alltså just den här grejen att man inte bara sitter och liksom tar in kunskap utan att man agerar på den också. Och att man känner att man är ett subjekt. Jag kan göra saker och ting. Mm. Jag kan ta kontakt med civilsamhället. Jag kan agera med civilsamhället. Frukten av det jag arbetar blir någonting konkret. Och det blir det ju absolut i ert projekt, och det blir det i ert projekt också med tema kvinna, när ni ska ha den här projektdagen och en temadag där hela skolan ska involveras. Och, ja, men det blir synligt och det blir påtagligt på något sätt det som man faktiskt har gjort. Och det är det inte alltid liksom i skolans värld.
Nej, det känns ju som om det finns ett medmänskligt tänk. Är det så även, alltså om jag hör era teman, är det så även i de temana som andra deltagare har valt att jobba med?
Ja, det är väl en grupp till förutom de två grupperna vi har.
Mm.
Och det är en grupp som jobbar med att, vi kallar dem för hungergruppen. Det låter lite tokigt, men de jobbar då mot det här globala målet att liksom motarbeta hungern i världen.
Okej.
Men då har de valt att börja med att liksom, dela ut mat i Norrköping för folk som är hungriga och som inte kan få tag på mat själv.
Okej.
Du lyssnar på Folkbildarsalongen, en podd från Bildningsförbundet Östergötland. Idag pratar vi om ett projekt som heter Min story, vår agenda på Marieborgs folkhögskola. Hur har det här projektet påverkat er? Som individer då, kan vi väl säga.
Ja, jag tycker personligen att det var lärorikt. Framförallt just då det här sista förändringsarbetet som vi håller på med. Har lärt mig så mycket om att bygga projekt och liksom ha en idé och göra verklighet av den.
Du känner dig starkare alltså?
Ja, och jag vill gärna jobba liksom med projekt i framtiden. Liksom. Så att för mig har det varit jätteviktigt.
Mm. Vad säger Sandra då?
Jag håller med Hanna, och det har också lärt mig att samarbeta med andra. Att ta tag i saker själv och att ha tålamod.
Hade du inte det innan?
Jo, men man får mer.
Ja, man kan alltid bli bättre på det. Eller?
Ja. Mm. Marvin då?
Jo, nej, men jag tycker väl det är lite samma som båda. Liksom, att jobba i grupp och inspirera varandra och fortsätta trycka och producera och allt sånt där. Och samma med just det här med grupp och tålamod och lita på att alla gör sin grej liksom. Det tycker jag har lärt mig jättemycket av, och så att man har liksom en röst också och att man blir hörd av gruppen. Så jag tycker just min grupp är väldigt bra på det i alla fall, så att det har varit rätt flytande.
Ja, bara positiva erfarenheter alltså för individen.
Ja. Skulle jag väl säga ändå.
Ja. Och för dig då, Christian, du som har ett lite annat perspektiv på det här.
Ja, men för mig så är det 100%. Alltså som lärare så tycker man ju om att ha kontroll. Va? Man tycker om att veta vad som ska hända. Och oftast får man ju bestämma vad som ska hända som lärare. Man planerar liksom en lektion, man har ett stoff och liksom man vet var det ska landa någonstans. Men här så var det ju liksom att man 100% fick lämna över makten till deltagarna. De fick bestämma vad projektet skulle handla om, hur det skulle byggas upp, när det skulle redovisas, hur det skulle redovisas. Och det är ju lite läskigt sådär att släppa taget.
Lyckades du då?
Ja, men ja. Det återstår ju att se. Men jag tycker att det har funkat väldigt bra hittills, tycker jag. Och jag tror att om jag hade varit inne och petat i saker och ting, så tror jag att det hade varit mer ett störningsmoment än vad det hade liksom lyft saker och ting.
Ja.
Så det handlar ju om att veta när man ska gå in också. För att i alla grupper så har det inte flutit liksom helt smärtfritt. Det är ju svårt att samarbeta med andra människor som kanske inte delar exakt samma målbild eller som inte har samma kommunikationsförmåga och så. Liksom. Så där får man gå in och liksom styra lite ibland. Men det är svårt att veta när man ska gå in och när man ska ta ett steg tillbaka.
Du känner att du har vuxit lite som lärare också då, eller?
Ja, men absolut.
Ja. Mm. Om man ser det i ett större perspektiv då, hur har det här projektet påverkat samhället? Ert arbete, både indirekt och direkt då förstås.
Våran tema då vi ska ha kommer väl förhoppningsvis påverka deltagarna som kommer och att de får information och blir inspirerade lika mycket som vi har blivit inspirerade att jobba mot mäns våld mot kvinnor och kanske också föra det vidare.
Mm. Och ni andra, vad säger ni?
Nej, man hoppas väl på att nu mot framtiden med ja, att det blir bättre för folk i skolan, att de får det stödet de egentligen förtjänar, tycker jag. Och de deltagarna då som kommer ta över de platserna som vi och det projekten vi har bedrivit, att de får en bättre miljö. Inte bara deltagare men även lärarna, att man ser liksom en förändring mot framtiden, så man får väl komma tillbaka och titta läget igen helt enkelt.
Mm. Mm. Hur skulle ni säga att det här projektet har landat i på Marieborgs folkhögskola och i själva folkbildningen då? Klockrent eller var det, har det skavt?
Nej, men så som jag ser det så tycker jag att det har landat väldigt väl. Det tar ju ett tag innan man förstår liksom ett projekt när man går in i det. Det tar ett tag innan liksom saker och ting sätter sig. Men när det väl har satt sig och när man väl liksom hittar arbetsmetoder och liksom när man vågar lämna, ja, men som i mitt fall, lämna ifrån sig makten till deltagare, så ja, men ser man att folk växer och man ser att folk går framåt och tar ansvar och tar egna initiativ. Skolan är ju liksom, är under förändring. Under lång tid så har det varit så att man som elev ska sitta och ta emot information. Nu handlar det mer om att man ska liksom söka information själv. Man ska, all information finns där ute och alla möjligheter finns där ute. Och där kan man liksom gå ut och ta för sig själv. Och just det här känslan av att jag kan påverka, det är ju liksom en demokratisk insikt på något sätt.
Mm.
Och det är ju någonting som folkhögskolan syftar till verkligen. Det är ju ett av de fyra benen för folkbildningen. Liksom att, ja, men jag kan vara en demokratisk medborgare.
Mm.
Och det tänker jag att det här absolut syftar till.
Så det här formar kanske utbildningen också då framöver? Att det här blir ett rättesnöre på något sätt att gå efter?
Så kan det absolut bli. Just ifrån projektets perspektiv så kommer det att fortsätta. Även om det avslutas nu i augusti så kommer det att fortsätta på så vis att uttolkare av den här metoden har utbildats och kommer att undervisa andra lärare i hur man använder metoden. Så den kommer leva vidare och det finns en metodbank på FSOs hemsida, Sveriges folkhögskolors hemsida, där man kan liksom ta del av alla de här metoderna som vi har använt oss av.
Mm.
Så det kommer leva vidare och jag hoppas att det lever vidare.
Mm. Om man ser det lite i marknadsföringsperspektiv då, stärker det här varumärket för Marieborg och folkhögskolan i gemen?
Det skulle jag väl ändå säga, i alla fall för ja, men till exempel tema kvinna och hemlöshet. I och med de får liksom, ja, men ta utifrån folk och skapa kontakter. Och kontakter får ju också då en överblick på hur det ser ut. Samma med den här hemlösgruppen då, som faktiskt exponerar sig ute på stan och gör saker med flyers och planscher och så vidare. Så ja, jag tycker ändå det blir lite marknadsföring.
Mm. Och ni kanske har marknadsfört projekten mera utåt än vad ni brukar göra, eller?
Alltså inte direkt.
Nej.
Mer indirekt då, liksom, att det kanske, jag vet inte, skapa lite rykte.
Ja. Mm. Det kan väl vara värt att göra, menar jag.
Ja.
Mm.
Ja. Ja, och jag tänker också alltså bara det att vi har den här typen av projekt i vår organisation. Det är något som stärker folkhögskolans särart, skulle jag säga. Alltså det här understryker att vi är någonting annorlunda. Vi är inte liksom den vanliga skolan, den ordinarie skolan. Vi är någonting annat och där finns det möjlighet att göra den här typen av saker. Och det är jätteviktigt att man som folkhögskola visar vilka är vi. Och det gör vi bara genom att delta i sådana här projekt.
Mm. Du lyssnar på Folkbildarsalongen, en podd från Bildningsförbundet Östergötland. Idag pratar vi om ett projekt som heter Min story, vår agenda på Marieborgs folkhögskola.
Finns det en politisk aspekt av projektet? Ni nickar.
Jo, det skulle jag väl ändå säga. Det är ju speciellt nu då, det här året, så har jag ju fått höra att det är det värsta året för folkhögskolorna och med tanke på ja, de politiska partierna som i alla fall bedrivs i landet och även i kommunen också med de satsningarna de gör då. Så där har vi, eller där har jag speciellt då fått höra en hel del kritik just kring det, och det är väldigt sorglig kritik faktiskt, för att det är människor som är bra lärare till exempel, bra vaktmästare, bra underhållsarbetare som får faktiskt sparken på grund av budgeteringar och så vidare. Så politiskt sett så tycker jag det är jättetråkigt just för folkhögskolan när de ändå bedriver sådana projekt och man faktiskt njuter av att gå en lära där helt enkelt. Och även då att få den feedbacken när man gör sådana här projekt också, att ändå sitta igenom det och lyssna igenom sådana här saker, det är ganska svårt också som deltagare, för man har, där kan man ju, som Christian var inne på, att det kan vara svårt att känna att man kan göra en skillnad då. Och sen när man verkligen får höra liksom vilka, ja men, institutioner och vad det är som ligger bakom alla de här typerna av saker också, så är det väldigt, väldigt, väldigt tråkigt. Och ett träsk, lite av ett träsk som de får arbeta med hela tiden och inblickar i organisationer och så vidare som de inte har förut. Då.
Känner du som deltagare att du har fått mera kunskap kring både hur samhället ser ut och politiken och folkhögskolans, alltså, är det
just, ja, alltså det var väl det som jag blev faktiskt chockad över, för att jag hade väl skrivit några grundfrågor egentligen på, för att jag gick ju och intervjuade dem person till person då, och mina frågor var inte så jättekomplexa, men det blir ju långa svar och de är ju väldigt, de delar med sig väldigt mycket information. Och den informationen, för att jag själv ska få en bild av det, så måste jag ändå förstå vad det är för typ av problem. Så att det blir ju att man lär sig på automatik och att man får upp som en tillit mellan varandra som deltagare till lärare, och att man till slut typ jobbar tillsammans med att komma över de här problemen. Och även då liksom kommunikationen mellan lärare, man kanske inte vill kommunicera alla de här sakerna för att man arbetar tillsammans och man ska kanske upprätthålla några saker och så vidare och så vidare. Men när jag gick dit så kunde man även se liksom ledsamhet i vissa situationer, folk som tyckte det var jättejobbigt att komma, alltså lärare och verksamhetsledare som tyckte det är jobbigt att komma och jobba på grund av att de måste ge tråkiga beslut till människor som har jobbat 10 plus år ibland nästan, och skära ner också på många andra saker och splittring också utav lärargrupperna som faktiskt är bra lärare som är inspirerande av de här verksamhetsledarna, rektorerna och så vidare. Och det är ju egentligen över både hela folkhögskolan, alla, alltså både Fröberg och även då, ja, med Marieborg då, att det, båda liksom är i samma sits helt enkelt.
Ja. Vad säger du som har jobbat med våld mot kvinnor i ert projekt? Har ni sett någon politisk aspekt i projektet?
Det vi får se är ju att vi i gruppen tycker att det måste ju ske en förändring utifrån vårt ämne. Vi tycker väl inte att att män som slår och män som begår brott mot kvinnor kanske får det straff vi tycker att de ska ha. Eller vad man ska säga, det är väldigt svårt, och ofta är det ju barn som hamnar i kläm. I sådana här situationer. Och vi skulle väl vilja se en politisk förändring där. Men det får vi se om.
Hade du räknat med det här som lärare utifrån det här projektet? Där de pratar om nu, deltagarna.
Både ja och nej. Alltså, när man är på folkhögskola så träffar man ofta väldigt engagerade deltagare. Engagerade människor. Människor som har koll på samhället och som vill någonting. Så jag hade förväntat mig den saken, men jag hade nog inte förväntat mig den här grundliga organisationsförmågan som jag sett hos många grupper. Vi har trots allt ganska lite tid till det här projektet varje vecka. Alltså vi träffas 90 minuter varje vecka, och det är det vi har för projekttiden. Och ibland så innebär det att en lektion är inställd för att det är någon typ av ledig dag eller sådär, men vi har väldigt lite tid och vi har åstadkommit ganska mycket på den korta tiden. Så ja och nej skulle man kunna säga.
Känner ni att ni har kunnat leverera lösningar?
Ja, det tycker jag. Vår grupp i alla fall.
Berätta.
Nu har vi bara kommit typ halvvägs in i terminen, så att vi är inte helt klara med de lösningarna. Men vi har ju liksom, när vi jobbat med projektet, sett... Alltså dels har, en stor del av projektet har gått åt till att se vilka problem som finns. Och sen därefter hitta lösningar på de problemen. Så en del problem har ju då varit att det har varit stökigt, det har saknats material och så. Och då har vi ju tagit kontakt med lärare och sett liksom... Men vad kan ni göra? Vad kan vi göra? Vi har delat upp ansvaret. Vi har pratat med liksom ledningen. Att så här,
och det är utifrån ert projekt. Vad hette ert projekt?
Vårt projekt heter Studieklimatet på Marieborg.
Ja, jättebra. Förlåt, jag avbröt dig. Ja. Ja, nej, men i så praktiska detaljer hur man skulle kunna förbättra.
Och inventering.
Ja.
Inventeringsarbete. Gå... till olika klassrum, kolla läget, städa, fixa och göra i ordning helt enkelt.
Ja, men precis. Vi har precis börjat med det praktiska. Jag tror nästa lektion ska gå till att städa liksom. Och rensa ut alltså, gammal skit som finns, som ligger och skräpar. Och sen då liksom byta ut det mot nya, bättre saker. Och sen har vi behövt ha en väldigt god kontakt då med personalen på skolan för att se, är det någonting vi behöver köpa in med den budgeten vi har, eller är det någonting skolan liksom, någonting som kanske redan finns på skolan men som inte används, som vi kan använda då.
Det är lite spännande att ni har varit ett projekt som görs på skolan, om skolan.
Ja.
Jag tycker det är också något som är intressant, skillnaden mellan de här två projekten, tema kvinna och tema studiemiljön. Att ni tema kvinna, ni utgick från vad ska man säga, en ganska klar bild av problemet, eller hur?
Ja.
Ni såg att det fanns ett problem med mäns våld mot kvinnor och ni ville göra någonting åt det. Ni började kanske inte i en 100% klar bild av hur är studiemiljön, hur är arbetsmiljön på den här skolan, och fick ta reda på ganska mycket.
Ja,
fick intervjua och ställa frågor, och det är ju liksom för att leverera lösningar, så var ni tvungna också att ta reda på vad är problemet.
Ja, alltså det började ju väldigt smått, tror jag. Våran idé var verkligen ganska liten från början, liksom att men vi har det här uppehållsrummet som ser jättetråkigt ut. Och sen syns vi att men det här kan ju vi flytta från uppehållsrummet till hela skolan liksom. Och sen blev det så pass stort att vi till och med behövt begränsa det istället. För att det fanns mycket att göra.
Det skulle jag väl ändå säga typ är utifrån de enkäterna också som vi skickade, där vi också fick frisvar, och då blev det ännu mer att göra och stå i. Oj. Och fysiska, psykiska välmående, aspekter och folk som kände sig utanförskap, det är hur mycket som helst. Så det var positivt.
Ja, vi pratar om avgränsning. Har det varit svårt med att avgränsa era projekt?
Jag skulle inte vilja påstå det, för det har varit väldigt tydligt vad som behövs göra och väldigt tydligt vad som är praktiskt och oftast det vi kan göra. Alltså, det vi som deltagare kan göra är också mest det här praktiska, medan det här välmåendet, hur andra elever mår i andra klasser, om de då lämnat in det anonymt i våra enkäter, det är svårt för oss att göra någonting åt. Men vi har ändå varit noga med att lämna över det ansvaret på någon annan som faktiskt kan ta tag i det. Så att det är liksom inte problemet bara sopas under mattan, utan att det faktiskt också blir något av det.
Vad säger ni andra?
Våra avgränsningar har nog varit mycket beroende på ekonomi och platsbrist. Nu när vi vill bjuda in hela skolan och har insett att det går ganska många på skolan. Så vi har fått begränsa oss lite så.
Vad blir uppföljningen?
Ja, uppföljningen, jag tänker att projektet kommer ju att avslutas i augusti. Men som jag sa förut där, så kommer ju projektet, eller kommer idéerna och metoderna att fortsätta i någon mån. Det finns den här etablerade metodbanken som är jättefin och välbyggd. Kunskapen finns på skolan. Vi kommer ju att någonstans fortsätta med just metoderna och just den här typen av projektbyggande. Men sen vet inte jag, just vad gäller era projekt, tema kvinna och tema arbetsmiljön, det kommer ju att generera en väldigt tydlig skillnad för många människor på Marieborg, för liksom studiemiljön och arbetsmiljön. Ni pratade om att ni skulle starta ett eget företag ihop också.
Ja,
fixa arbetsmiljön.
Man har ju fått mycket kött på benen. Nu vet man ju vad som funkar och inte funkar, om man säger så. Och sen tycker jag väl bara själva gruppen och själva strukturen i våran grupp, liksom, med vem som gör vad, vilka som dokumenterar vad, vilka som kollar på budget, vad behöver vi, alla de här sådana aspekter. Det är ju mycket jobb bara liksom att få ihop det.
Mm.
Där tycker jag att vi har haft en väldigt tydlig struktur med, vi har ju bara haft varje en och en halv timmas lektion och försöka få igenom allt det här, så på den tiden med sån hög produktivitet, det tycker jag är jättenöjd, och jag trodde inte det från första början.
Då blir jag faktiskt nyfiken, vad ska ni göra personligen var och en efter att projektet är slut i augusti?
Alltså jag ska väl läsa vidare på universitet, och jag kommer nog ta med mig väldigt mycket från det här projektet, just eftersom jag alltså gillar att jobba med projekt och vill jobba med projekt sen jag kommer ut i arbetslivet, så att jag kommer ju ta med mig väldigt mycket av det jag lärt mig. Sen kanske jag lite släpper just det här min story i vår agenda liksom.
Tanken är att jag också ska läsa vidare på universitetet. Jag vet inte hur mycket man kommer ta med sig i projektet så, men erfarenheten kommer man ju ta med sig, och jag tror även att många i vår grupp kommer fortsätta ha kontakt med kvinnojouren i Norrköping.
Mm.
Ja, det är samma här. Jag har också universitet. Den där jag kommer kanske ta med mig även att producera liksom, och fortsätta liksom ha drivkraft och så, även fast det går. Det är svårt, helt enkelt. Så energin.
Mm. Men det här projektet har verkligen visat att man kan.
Ja.
Jag är väldigt tacksam över att få lära mig, alltså att ha liksom fått den här chansen att jobba med det här på folkhögskolan. För jag tror inte det hade varit någonting vi hade fått lära oss i gymnasiet. Liksom. Många av oss går ju här på folkhögskolan just för att vi saknar gymnasiebetyg.
Mm.
Men hade vi då slutfört gymnasiet så hade vi inte fått lära oss det här. Så det är jag jättetacksam för.
Du har lyssnat på Folkbildarsalongen, en podd av Bildningsförbundet Östergötland. Idag pratade vi om projektet Min story, vår agenda. Och vi tackar våra gäster Marvin Asplund, Sandra Hellsten, Hanna Roth, Christian Holm från Marieborgs folkhögskola. Och vi som lett samtalet är jag, Mia Karlsvärd,
och jag, Sara Anderberg.